Hej! Har du också överdoserat på nyheter, kändisar, tillrättalagda sociala medier och en massa tyckande? Vill du veta mer om hur människor egentligen har det? Vad de vill och vad som är viktigt för dem? Jag heter Linda Thulin och efter 25 år som nyhetsjournalist så har jag insett att det är så det är för mig. Och därför skapade jag Livet i landet. Här sitter jag vid olika köksbord och pratar med alla sorters människor om just deras liv. För det är också ett sätt att få reda på vilket slags samhälle vi har och vad det behöver. Här är veckans avsnitt. Hur gick det egentligen för Anna? Det är en av de vanligaste frågorna som jag har fått efter första säsongen av Livet i landet. Anna hörde av sig till mig och var minst sagt desperat. Allt i livet hade blivit kaos och nu stod hon inför en risk att dels behöva lämna sitt älskade hus och dels, åtminstone i teorin, dömas till fängelse. När jag lämnade henne för 1,5 år sedan så hade jag med mig en berättelse om ett väldigt rörigt liv som till många delar verkade hänga ihop med den ADHD-diagnos som Anna nyligen fått. En lång utmattning, svårt att funka på arbetsplatser, en sårig separation som ledde till husproblemen och så nu då till och med kriminalitet. Artikeln slutade med många frågor. Skulle Anna, som egentligen heter något annat, få ett fast jobb? Skulle hon kunna köpa ut huset från sitt ex? Och skulle hon ens ha sin frihet kvar? Artikeln finns att läsa på livetilandet.se eller så kan du lyssna på poddavsnittet från förra säsongen som heter Anna. Men man kan ju förstå att vi är några stycken som har undrat hur det gick och därför åkte jag tillbaka till Anna för att få svar. Jag fick några svar men jag fick också ytterligare en dos av hennes tuffa liv. Det är som vanligt ganska många turer i Annas liv och det är omöjligt att återge allt. Men som ett slags avstamp inför samtalet så kan man väl säga att ja, hon sitter kvar i huset eftersom fallet inte är avgjort än. Hon fick ett fast jobb och därmed också ett lånelöfte och det får jag säga var mer än vad jag trodde när jag lämnade henne. Det betyder dock inte att saker går Annas väg, det kommer du att få höra. Men hon är väldigt målmedveten i att lyckas.
Alltså för varje månad som går, alla som säger till mig, åh herregud det där kommer inte gå, åh herregud du kan inte betala med den där räntan, åh herregud har du den banken. Ja fast jag kan. Mm. Och om jag kan så kan det gå. Mm. Alltså det måste gå.
Ja, för du är liksom bra på att hålla med knäna och bra på att leva på lite pengar. För det har du ju fått göra under en tid. Så att,
precis, mm. Och det har kommit covid och det har varit lättnader för alla andra som har sluppit amortera på sina lån. Jag fick inte sluta amortera på lånet.
Du ligger på en ränta mellan, vad sa vi nu då, 7?
Ja, i nuläget så ligger den på mellan 7,5 och 8,25. Och när folk tidigare då tyckte att men herregud, du betalar 4,5-5,5% ränta och tyckte att nej, men det där kommer aldrig att gå. Så slår jag ju hela tiden dem på fingrarna och säger att och visar att ja, men det går visst. Mm. För att det här betyder så jädra mycket.
Jag skulle gärna vilja att du också med dina ord beskriver vad det är som gör att det är så speciellt och att det här hemmet betyder så mycket för dig.
Ja, folk kan ju tycka att när det, så fort man säger som jag kan säga så här, mitt hus, jag vill ha kvar mitt hus, då kan det låta väldigt bortskämt. Alltså jag har verkligen känslan av hemmet. Det här är, det är jag får vara den jag är. Jag kan gå ut och pyssla med vad jag vill, dra igång mina projekt utan att avsluta dem. Jag kan måla om en vägg på en söndagkväll om jag känner för det, eller
och odla och
odla och ha mina hönor eller vad det nu kan vara liksom, och djuren framför, till väldigt stor del, och byggt upp liksom hela min trädgård med alla mina växter som jag har fått och ärvt och vad det nu kan vara, drivit upp och byggt en oas där jag kan hämta energi. Mm. Och jag känner att jag har ju bott i lägenhet förr och jag har trivts med det, men det är så mycket mer tydligt för mig att det är här jag kan fungera på ett annat sätt, där jag får tid att kunna tanka min energi, få utlopp för mitt lite snurriga jag, kanske mitt kreativa jag, mitt jag där jag behöver dra mig undan, där jag kanske inte vill se människor, jag vill inte springa på en granne i trapphuset eller sådär.
Om man känner, tänker jag, som du har formulerat lite grann, att man inte riktigt funkar till 100% alltid i andra sammanhang, så blir det viktigt att ha att det här är mitt, här är det mina regler som gäller och här får jag vara som jag är.
Precis. Mm. Att få vara som man är, det är jätteviktigt. Mm. Jag påminns om det så ofta och det har på så många olika sätt liksom blivit mer och mer klart för mig att jag är kanske inte som alla andra. Jag har kanske behov av att av saker i och för sig som, som många andra också har, men att friheten att känna liksom att här är jag inte kontrollerad, här är jag, här får jag lov liksom. Här kan ingen komma och döma mig för att jag har gjort på en eller andra sättet. Nej. Eller så.
Ja, det finns många, många aspekter och många bitar i det, men det var bra på att beskriva det nu tycker jag. Det var viktigt. Sen är det då så att jag har ju varit här en stund innan vi slog på bandspelaren för att jag hade dålig koll och vi behövde liksom verkligen uppdatera vad har hänt. Och jag är ju redan lite yr i huvudet. för att det är så, och det var ju så tydligt när jag var här förra gången och när jag skrev om det första gången att fan, kan man ha stolpe ut så liksom, så har du lite det. Men jag tänker då att vi ska börja, för nu försöker jag bara vara lite systematisk här också då, att om vi tänker att det som du också väntade på var en dom. Vi var lite flummiga, eller jag var lite flummig i artikeln, vad det var du hade gjort, men du hade ju sålt sprit till minderåriga.
Alltså, nej, det hade jag ju egentligen inte. Utan jag hade, men det har med alkohol att göra och det har med minderåriga att göra. Det jag gjorde, det var att jag köpte ut alkohol som jag visste gick till minderåriga.
Ja, just det. Och för att också liksom skapa förutsättningar för att du inte kunde ge pengar. Alltså du hade svårt att liksom bidra med pengar som du ville bidra med. Och det här blev ditt sätt att istället för att ge pengar kunna göra detta. Så kan man väl säga, för att lite grann få in den där ekonomiska aspekten som fanns med i varför du gjorde det.
Precis. För det var ju inte, precis som du säger, det var ju inte, jag tjänade ju ingenting på det och hade ju absolut ingen avsikt att göra det heller. Utan det var en gentjänst, eller vad man ska säga då, grundad i dålig ekonomi och väldigt dåligt psykiskt mående. Där jag själv så desperat ville ha hjälp av många olika karaktär och från många olika håll, och jag fick ingen hjälp. Jag var mitt i en separation och jag hade inget jobb och jag hade en pågående, var det väl då, ADHD-utredning. Blev inte trodd, eller trodd, alltså det var väl lite så här bagatelliserat från mina nära. Det hade varit mycket med SOS och allt möjligt liksom. Och i allt det här känna att man behöver hjälp men inte får hjälp. Och när en annan människa då också vill ha hjälp så vill man gärna hjälpa. Mm. Och i det töcken som jag ändå befann mig i då, så köpa alkohol på bolaget eller att köpa en påse chips på ICA. Det blev liksom sak samma. Vilket givetvis är jättefel.
Ja, och jag säger till dig nu, som jag har sagt innan också, att jag tycker inte heller att det är liksom relevant att moralisera eller fundera över hur fan tänkte du här och så. För att det var det som hände och det fick konsekvenser. Och de är också intressanta att prata om, tänker jag. Så vi liksom, men det fanns ändå ett behov av att lite vara tydlig med vad var det som hände. För jag, när allt som hängde i luften när jag lämnade dig var ju också då, hur ska den där domen bli? Hur gick det med det där då?
Alltså, till en början då, i kontakt med min försvarsadvokat. Hon sa ju till mig rätt ut att du kommer inte att få fängelse för det här. Det kommer du inte att få. Du behöver inte bekymra dig om det. Och jag har ju aldrig gjort något som har fått såna här konsekvenser tidigare. Så jag visste ju liksom inte ens, vad finns det ens för olika konsekvenser? Och jag började fråga henne då, vad innebär samhällstjänst? Vad innebär fotboja och sådär? Och hon sa, men du behöver inte fundera på fotboja heller. För att få fotboja måste du vara dömd till fängelse. Så att jag kände mig ändå trygg i det där. Att, ja, men, alltså någonting kommer det givetvis att bli, men inte så illa som jag, som det värsta då, fängelse. Sen fick jag ju min dom, 12 månader fängelse. Den blev överklagad och skrevs ner till 8 månader fängelse istället. Men det är ju fortfarande mer än 6 månader, alltså kunde jag inte omvandla straffet då till fotboja. Ja, resultatet 4 månader sitter man inne och sen fick jag utökad frigång på slutet.
Hur var det?
Det var, ja, alltså man kan säga så här, jag hade sån rå ångest givetvis. Alltså man vet ju vad man ser på TV, på film liksom. Hur det ser ut på anstalter och
Man har fantasi ju helt enkelt.
Det har man absolut, och farhågor och liksom rädslor och så. Och jag känner ju ingen som har suttit på anstalt. Jag känner ju inte ens någon som har gjort någon samhällstjänst, vad jag vet. Så, men i vilket fall som helst, min Det var ett av mina syskon och mina två barn som följde med mig helt enkelt när jag skulle dit. Och vi skrattade ju bilen när vi satt utanför. Alltså, är det här en anstalt? Det såg mer ut som ett dagis eller ett äldreboende. Jättehärlig omgivning, låga staket, vita tegelvillor, enplans. Så sätt så var det väldigt befriande och att känna att okej, men här finns det en trädgård, här finns det en parkmiljö eller man ska säga. Och till den första början så grät jag ju floder och tänkte att det här, hur i hela världen ska jag klara det här? När man kommer in i ett rum som är grått och vitt. Det finns en säng, ett skrivbord, en stol, en tvättkorg. That's it. Det är inte så jag har det hemma. Det var så tomt på grejer. Och
det var ju liksom lite själva antitesen till allt som är du.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. För det här är ju mycket saker, mycket anknytning, liksom, affektionsvärde. Och, ja. Men till en början var det jättebra.
Mm.
Jag träffade jättemånga jättegoda människor. Och jag var mitt vanliga, öppna, blåögda, naiva jag. Sen fick jag ju den ena käftsmällen efter den andra. Där jag insåg att, vänta lite nu. Det här, man kanske inte ska vara så öppen som jag är. Man kan inte tro gott om alla människor.
Speciellt inte om man sitter på en anstalt, hör du.
Precis. Nej. Men det fanns ju också så här väldigt goda människor som bara hade gjort fel av okunskap. Men det fanns ju också givetvis då de här gråa narkomanerna och vapenbrott och mordbränder. Och, ja,
det ena. Så vad var det för slags käftsmälla? Liksom? Mer bara att du bara litade på människor som du inte skulle ha litat på, eller?
Ja, gud ja. Jag litade på människor, berättade allt. Vem är jag och vad sitter jag för? Och, alltså vad man sitter för, det är ju det första de tar reda på. Hur länge man ska vara där. Men också, jag vet att jag nämnde var jag bor någonstans och i slutet på min anstaltstid så var jag orolig för mina nära hemma.
Mm.
För att jag hade sagt var jag bor någonstans. Alltså det var ju bara kvinnor och de flesta pratar ändå svenska. Vi pratar samma landsspråk eller man ska säga. Men alltså herregud, vi kommer ju från så olika samhällsskikt. Vilket gör att vi förstår inte varandra ändå. Det går inte att kommunicera och nå fram. Och med min ADHD-diagnos, där jag inte förstår i vanliga fall. Och hamna med folk som håller på med bedrägerier och narkotikaaffärer. Alltså herregud, det var ju sånt uppvaknande liksom. Och en sån läxa. Så att det som då på 4 månader kunde vara jättehärlig tid. Verkligen som en rekreation kan man säga. Men också den fasan liksom, där jag inte vill gå ut för jag vill inte möta de här människorna, jag vill inte de tacklar mig liksom när vi möts.
Alltså rent fysiskt?
Ja. Jag fick till och med byta avdelning på grund av det hände saker liksom. Och jag vet inte varför jag fick byta avdelning, men det uppstod konflikter runt mig igen, som i vanliga livet, och jag fattar ingenting, för jag vill inte ha konflikter.
Nej.
Och jag vill, precis som jag alltid gör med alla människor, när jag möter dem så tittar jag dem i ögonen och säger hej och liksom är vänlig och så. Men jag fick ju lära mig att bara stänga av folk. Alltså inte se. Jag har ju kapat en del av min personlighet. Och det hänger ju kvar alltså.
Av ren liksom självbevarelsedrift då på något vis eller?
Ja.
Vilken del av personligheten är det som du har kapat då?
Alltså det här glada, att se människor, att uppmärksamma människor, att vilja reda ut saker och ting när jag ser att men herregud, det här har blivit ett jättestort missförstånd. Jag har ingenting otalt med dig, men personen i fråga talar om för mig att du ska jävlar mig och hålla dig på mattan. Och sen vänder hela, eller en stor del av anstalten emot mig, så att jag blir utfryst. Och om man då är en person som vill säga hej och vara liksom god och glad liksom. Om man då möts av väggar hela tiden, så måste man ju också skärma av sig från det och tänka att men jag ser inte de här människorna, för att jag vill inte ha deras hat in i mitt hjärta. Jag var tvungen att sätta upp skölden liksom.
Mm.
Och det blir ju som kontrast då, alltså från att ena stunden, alltså jag har på riktigt inte hört så mycket skratt, som, och skrattat så ofantligt mycket på, jag vet inte, 20 år kanske som jag har gjort där och träffat så härliga människor. Och vi har skrattat tillsammans, genuint, och haft helt fantastiska stunder. Och samtidigt inom samma staket också när folk går till fysiskt angrepp.
Mm.
Och sen också det här att man, när man kom, jag vet mina första dagar, när man kom och man satt sig i produktionen då, där man arbetar på dagarna. Och man tittar sig omkring och tänker att, men herregud, det där kunde ju ha varit min granne, och det där kunde ju ha varit min mamma eller min mormor. Alltså det där med att man kan verkligen inte se på folk om de är inom lagen eller utanför lagen.
Nej.
Och jag har ju alltid sagt att jag har ju aldrig sett någon som har varit drogpåverkad eller håller på med droger till exempel. Men givetvis har jag gjort det. För de här människorna som jag har delat tid med nu då, alltså det är ju de mest vanliga människorna som finns.
Mm.
De flesta.
Mm.
Alltså man får ju ett helt annat perspektiv och en helt annan. Alltså jag tycker att jag är en ödmjuk person. Men man blir ännu mer ödmjuk. Liksom. Man inser hur lite man vet. Och man inser också att, vad säger man, hur mycket förutfattade meningar man är uppväxt med. Och det trodde inte jag.
Du, när kom du hem?
Jag kom hem slutet på augusti.
Mm. Med vilken känsla kom du hem då? Vad hade du liksom för tankar om nästa kapitel i livet och sådär?
Alltså det var en sån fantastisk känsla att komma hem. Att få gå ut genom de här grindarna och vara på väg hem och veta att man inte skulle tillbaka. Alltså det är så att jag börjar gråta nästan. Men jag var ju förberedd i alla fall från prästen på anstalten att vara beredd på att de två första veckorna är de värsta. Det är inte bara att komma hem och tänka att allting är som vanligt, utan det är mycket prövningar. Även fast man är hemma på hemmaplan liksom.
Hade han rätt i det då?
Oh ja.
Mm.
För det är ju lätt att tänka att ja, men jag är hemma som vanligt och det är ingen som har tänkt, eller folk kanske inte har tänkt på vart jag har varit. Men man vill ändå inte råka springa på grannarna. För tänk om frågan kommer, var har du varit? Det var länge sedan jag såg dig. Och jag är alldeles för ärlig liksom, så att jag skulle ju berätta allt.
Mm.
Och de kanske inte behöver veta allt.
Sen kom du ju hem och skulle börja jobba.
Mm.
Trodde du?
Trodde jag. Och jag var så glad för att jag skulle komma hem och jobba.
Vi ska också säga som en parentes att när jag lämnade dig och det du berättade om att du jobbade med förra gången, där slutade du då, och sen hann du börja på ett nytt jobb. Vi ska inte fördjupa oss i det för mycket, men bara så att man förstår att det var liksom ett annat jobb du hade fått, där du hade fått efter en provanställning en fastanställd precis innan du hamnade på anstalten.
Ja, precis. För när jag fick kännedom att jag hade en anmälan på mig, det var väl då någonstans i den här raden som du och jag pratades vid då först. Då var jag ju ärlig och så berättade jag ju direkt, alltså dagen efter faktiskt, för den chefen att så här ligger det till. Och han frågade, har du gjort det här som du anklagar för? Ja, det har jag gjort, så. Och jag visste ju också att eftersom det här hade med alkohol och ungdomar att göra, så kunde det få konsekvenser för den arbetsgivaren. Och det var ju meningen att jag skulle få en anställning där. Men jag insåg att om inte jag är ärlig med det här och det här kommer fram, så kan det drabba min arbetsgivare, och det vill inte jag vara orsak till. Så jag berättade ju och blev ju då givetvis av med det jobbet.
Mm.
Började jobba på ett annat ställe och jobbade ett par säsonger. Och sen då så hade jag det här då. Där jag fick en fast anställning, heltidsanställning, överlycklig och kunde fungera på jobb. Och jag var bra på det jag gjorde.
Mm. Och det funkade ganska bra. De här konflikterna som du ibland hade sprungit på i jobbsammanhang kände du inte av under tiden du var där, utan du tyckte att det liksom gick ganska smidigt, förstod jag på dig.
Ja, absolut.
Mm.
Bra kontakt med min chef, min ena chef, och med de som lärde upp mig. Sen, alltså det finns ju olika personligheter överallt givetvis, och vissa kanske, alltså vi har ju alla våra bagage och våra erfarenheter och våra diagnoser eller vad det nu kan vara liksom, våra egenheter. Så att det är klart att i vissa fall kanske det var lite svårare, men man fick också se att okej, så här fungerar den personen och det är fine. Den får vara så här.
Mm.
Och jag fick liksom lära mig att bara acceptera det, precis som vem som helst. Liksom. Nej, men så jag trivdes jättebra. Jag fick lite självförtroende där faktiskt. Mm.
Och så återigen tillbaka till att det gav också dig det här lånelöftet.
Ja, precis. Mm. Men sen när jag på min första permission faktiskt fick veta att lånelöftet var tillbakadraget, då var det inte lika muntert längre.
Det var det som alltså, handlade om att du hade räknat in någon slags pengar som de inte riktigt trodde på var beständigt. Var det det som var den grejen?
Ja, precis. Mm. Och då täckte liksom inte min årsinkomst hela lånet.
Nej.
Och då föll det helt enkelt.
Så det gjorde det egentligen innan du visste att du inte hade kvar jobbet, för det är det du inte heller har nu då.
Precis. När jag skulle in på anstalten så var ju avtalet att jag skulle fortsätta min anställning som det var, även när jag kom tillbaka ut.
Du var ju också, vill jag bara för att ge en liten bakgrund, eftersom inte du riktigt visste, ska jag ens behöva hamna på anstalt, och som sagt din försvarsadvokat tyckte inte ens att du skulle tro på det, så hade ju inte du heller talat om på ditt nya jobb hur det låg till, för du ville ju vänta tills det verkligen var fait accompli såklart. Men det är klart att när du sen då blev tvungen att berätta det, så var inte det mest populära beskedet de kunde få.
Så är det ju definitivt, och alltså jag satt ju i en situation där jag efter många års utmattning skulle tillbaka till arbetslivet. Och det skulle jag ju oavsett i hus eller whatever. Och jag hade ju alltså blivit av med två jobb på grund av att jag varit ärlig och sagt precis som det låg till. Så jag var arbetslös, och så skulle jag i alla fall... Alltså jag behövde ju ett jobb, jag behövde ju en inkomst, och jag behövde ju också ett lånelöfte. Och jag fick då det här nya jobbet, och precis i... Det var dagen efter så skulle min dom överklagas. Så jag visste ju inte exakt vart vi skulle landa. Alltså sa inte jag någonting. Jag ville få en chans att visa vem jag är, vad jag går för. Klarar jag jobbet eller klarar jag inte jobbet? Vill de ha mig eller inte? Och det var ju riktigt svårt. Alltså det dilemmat... moraliska dilemmat liksom. Ska jag vara ärlig eller ska jag se till mig själv? Vem är den jag behöver se om i den här situationen liksom? Det är ju tufft att veta, vill de ha mig, presterar jag tillräckligt bra, vad har jag för värde här, för givetvis efter utmattning i, vad var det, 8 år eller vad det nu var, så har man ju inte högsta tilltron till sig själv. Så det var en stor oro i det, och jag ville gärna veta om jag fick vara kvar. Jag behövde ju även veta, beroende på hur utfallet skulle bli med min dom, har jag ett jobb att komma tillbaka till om det blir så att jag måste sitta på anstalt? Och jag fick ju en fast anställning tidigare än vad som var avtalat från första början, vad som var sagt. Och alltså, jag grät av lycka. Men sen kom ju dagen när man måste berätta hur det ligger till, och att jag måste vara borta från jobbet 4 månader.
Men orsaken till att du inte har kvar jobbet idag, det var helt enkelt för att de... Ja, vad är skälet till att inte du har ett jobb idag?
Ja.
Det vet du inte egentligen.
Nej, jag vet ju att det... Ja, jag vet ju att det står på pappret att det är arbetsbrist.
Ja, just det.
Och de har ju fått igenom det med facket, med organisationsplan och allt vad som nu ska till. Men ja.
Men du tror att det beror på
att jag inte var...
Att du inte talade sanning?
Ja, fast egentligen att jag inte sa hela sanningen.
Ja, exakt. Men det är mer problemet att du inte sa som det var, eller att du faktiskt är en dömd brottsling, om vi nu ska vara lite grova.
Ja, men precis. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag vet ju att jag gjorde ett bra jobb.
Mm.
Alltså jag vet ju det.
Mm.
Jag tror att det här helt enkelt var så att han kände sig kränkt, eller att jag hade liksom gått förbi honom, att jag inte hade varit ärlig. Tillräckligt ärlig, tillräckligt öppen liksom. Men vad gör man i det dilemmat man står där? Och, alltså jag måste ju ha ett jobb oavsett. Alltså jag vill ju jobba, jag vill ju tillbaka. Jag vill inte gå på bidrag och sjukskrivning och arbetslöshet och hela den här biten. Jag vill ju rädda upp min boendesituation. Jag vill ju komma tillbaka och fungera som människa, kunna bidra liksom. Men Ja.
Så nu är vi helt enkelt i ett läge igen där att nu är lånelöftet borta igen. Och du har inte ett jobb.
Precis.
Ja.
Och jag har inte heller berättat för mina föräldrar att jag är arbetslös. För att jag känner sån skam. Jag har ju fått höra att måste du se till att behålla ditt jobb. Men jag vet ju inte varför det går som det går. Det tog 4 år innan vissa i familjen ens fattade att jag var utbränd. De trodde att det hade att göra med att jag inte ville jobba helt enkelt.
Mm.
Och den känslan när man inte blir trodd och tagen på allvar. Liksom, det kommer ju tillbaka i det här med att vilja ha hjälp så desperat. Liksom, och bli förstådd. När jag fick min ADHD-diagnos och jag var så glad. Alltså så jäkla glad att det fanns en förklaring. Jag är inte lat. Jag har ju inte känt mig som lat, men man blir ju ändå någonstans jädrigt inpräntad att man är lat.
Och lite hopplös. Liksom.
Ja, eller hur? Varför kan du inte bara rycka upp dig? Varför kan du inte bara, det är bara bita ihop.
Men så kan man inte göra, det fattar du väl?
Mm. Precis. Det är bara att söka ett jobb. Byt jobb, gör detta. Och när jag till slut då fick den här diagnosen, och den var ju liksom, det var ju inga frågetecken på den liksom. Men liksom möte på motstånd även i den nära familjen. Och vad ska de här bokstäverna på ett papper, vad ska jag med dem till?
Mm.
Hur ska de kunna hjälpa? Medan jag såg det som att men nu kanske jag ju äntligen kanske får lite verktyg att hantera mitt liv så att det blir bättre. Förstå varför det blir knas, för det blir ju knas.
Mm.
Och det borde ju mina, eller vet ju mina nära familjen, vet ju att det blir fel, men... Men när det inte förståelsen finns för att diagnoser helt enkelt.
Nej, men precis. Du hade ju ganska nyligen fått diagnosen och sen så var det ju mitt under covid och sådär. Så det var också, och det var köer och grejer, så det var lite svårt för dig att få den hjälpen som du då liksom behövde. Vad får du för stöd och hjälp nu?
Ja, alltså det gick ju liksom inte att få in sådär värst mycket i sitt liv när man började jobba heltid och var helt slut. Så innan anstaltstiden så hände det inte mycket mer än att jag visste ju att jag behöver ju ta tag i det här. Anstaltstiden i sig, jättemärkligt att det inte finns psykologer att prata med.
Mm.
Verkligen. Men det finns ju väldigt många andra intagna. Och alla de terapitimmarna som man ändå får och ger till varandra, de var ju guld värda.
Att bara utbyta erfarenheter och ha någon som lyssnar och någon som man kan prata med.
Precis. Plus att man såg andra personer med diagnoser. Jaha, vänta lite nu, det där känner jag igen. Eller jaha, den där personen har ADHD. Jaha, fasen, vad konstigt det blir kring den. Och så givetvis då kring mig själv. Eller andra som har diagnoser som kan se hur jag reagerar på saker och ting och hur jag hanterade saker och ting, och som kunde ge mig en feedback i det utifrån sina erfarenheter. Otroligt mycket värt.
Mm.
Och så hann man ju även läsa en del när man var där. Så jag läste en del och kom ju fram till att men herregud, alltså, det finns ju så mycket att bena i för mig. Jag hamnade ju liksom i situationer som jag har bollat både då och bollat nu efteråt och liksom förstått att ja, det här måste jag ju reda i för att kunna få någon rätsida på varför saker och ting blir som de blir. Så nu, i alla fall, arbetslös, arbetsmellanjobb, eller vad säger man, så har jag fått tillbaka kontakt med min psykolog och går en gång i veckan. Och det är helt fantastiskt bra, verkligen. Och vi bollar mycket, men dessvärre, så i och med att allting är så kaotiskt runt omkring med allt, så det som vi egentligen behöver bena i, alltså med kanske ärvda trauman eller med diagnosen eller med
återupprepande mönster som hänger ihop med diagnosen och så.
Precis. Hela den biten som vi behöver jobba med, den kan vi inte jobba med nu.
Ni måste bara krishantera på något sätt, eller?
Krishantera och få min nästipp ovanför vattenytan och hålla mig flytande så att inte jag går under som det är nu. För det är liksom, det är den ena grejen efter den andra och det finns till synes ingen hejd på det.
Nej, och jag tänker så att när det börjar gå mot en så tror jag också att det är väldigt lätt att känna så här, att så fort det då blir något som är mot det så är det bara, världen, varför gör du det här mot mig? Varför ska allting hända mig? Och sen kanske det egentligen är så att, ja, men fast livet är lite grann så att man stöter på, det dyker upp skit hela tiden liksom. Men du hann ju dra några exempel här innan vi drog på bandaren där jag liksom bara, men vänta, varför? Jag vet inte ens riktigt vilken av dem vi ska ta. Jo, men vi ska ta, och det handlade egentligen om bra konkreta exempel på vad som händer i din interaktion med andra människor där du tänker att du är rätt och du inte förstår vad som blev fel. En av dina tidigare chefer, ni pratade om att ta ansvar. Mm. Visst var det så?
Mm. Alltså det handlar väl egentligen om att ta ansvar för den ekonomiska situationen man befinner sig i och att man inte kan säga att men jag visste inte det där. Hur ska jag kunna ta ansvar för det då? För det har skett utan min vetskap och det har skett bakom min rygg. Jag hade inte insyn. Jag var nekad insyn i de här bitarna.
Som handlade om lånet på huset och pengarna där.
Precis. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur jag kan vara
medskyldig.
Ja, men precis. Varför tycker folk att jag skyller ifrån mig eller inte tar ansvar? Om jag kastar en sten i en glasruta, då är jag skyldig till det.
Mm.
Och om jag skyller från mig, då säger jag att det var Pelle som kastade stenen. Så.
Mm.
Men om jag står i en situation där jag inte vet om att någonting händer, hur kan jag ha skuld i det då?
Och så berättar jag då att mitt sätt att se på det blir, för där kan jag förstå den aspekten, därför att jag tänker så här att om man är en vuxen människa och man bestämmer sig för att köpa ett hus tillsammans med en annan vuxen människa och man tar ett lån tillsammans, så vet man att det innebär alltid en risk, därför att nu är det inte bara mig själv jag har ansvar för, utan nu har jag också tagit det här tillsammans med en annan person som jag inte till 100% kan känna. Sen är man ju kär och man tänker att man ska leva resten av sitt liv och man tror att man vet och känner varandra utan och innan, men det är ändå en del, tänker jag också, i att det här ansvarsbegreppet som hon pratade om då, chefen, alltså att jag vet, så här är det, jag har ändå liksom tagit det här beslutet och då är jag medansvarig.
Mm.
Och det handlar lite grann om, tänker jag, när du sen också berättar andra exempel, jag kanske bara är en hobbyanalys från min sida att det är kopplat till diagnosen, men jag tänker lite grann hur man liksom ser på omvärlden och hur man ser på sin egen roll i omvärlden.
Mm.
För du hade något liknande med din advokat ju.
Ja, precis. Där jag skickat underlag gällande lån, alltså igen då.
Och olika sätt att lösa den här situationen som ni har harvat ett tag nu.
Ja, men precis. Och jag har ställt ett antal frågor till henne och jag har liksom gett henne information och jag har inte fått någon feedback på det. Och en vecka går, två veckor går och nu är vi inne på femte veckan. Och när jag frågar och när jag liksom, det jag får tillbaka, känns det inte som att hon har öppnat mina mejl. Och när jag då liksom vill försöka få svar i det här och jag får tillbaka att ja, men jag har ju fler klienter än dig och jag måste prioritera det som är viktigast. Men i min värld så har hon, hon har fler klienter, men hon har ju även mig. Och nu när vi är på sluttampen där det kan handla om huruvida jag och min familj får ha kvar vårt hem eller inte. Och det handlar ju då inte om att jag sitter hos kronofogden eller att jag inte kan betala för det jag har. Liksom. För det gör jag ju själv för hela alltet, hela klabbet ska jag ju säga. När jag då försöker ställa frågan till henne och hon tycker att jag är otrevlig och uppfordrande. Och jag blir så ställd för att jag försöker bara vara strukturerad och saklig. Och det går liksom inte ihop.
Nej, och samma sak där, att när du då berättar det för mig så tycker jag att det är ganska lätt att förstå hur hon tänker.
Mm.
Därför att det finns återigen, det har ju varit så många turer och det har verkligen, ni har försökt på så många sätt och nu fanns det en lösning här då som du upplevde var ett sista halmstrå på något sätt så.
Mm.
Men om man då läste mellan raderna så kanske hon inte trodde på det lika mycket så då. Och då måste hon prioritera för hon, precis som hon säger, har andra klienter och så. Alltså det finns ett större perspektiv bortanför just din och hennes relation.
Mm.
Och det var flera saker du berättade innan som fick mig att tänka att jaha, men det här kanske hänger ihop med liksom, varför det ibland blir knas då.
Mm.
Och att någon till slut känner man, fan, gud fan det är jobbigt.
Ja,
vad ska jag göra? För här får jag liksom ett mejl med 8 frågor som hon vill ha svar på.
Mm.
Du försöker bara göra rätt.
Mm.
Men hon bara känner, wow, jag drunknar i det här.
Mm.
Det är en misskommunikation som du riskerar att åka ut för i varje gång du ska ha med andra människor att göra.
Mm. Och där försökte jag ju bara, alltså när jag då ger, jag skulle vilja ha svar på de här frågorna i de här mejlen som jag skickade de här datumen. Alltså i min värld så har jag ju bara underlättat för henne. Mm. Alltså, okej, ja, men det är enkelt. Jag scrollar tillbaka i min mailhistorik och hittar. Där var ett mail. Ja, bra, där var frågorna. Så behöver hon inte sitta och leta sig fördärvad och kanske missa saker som jag tycker att, men du skulle ha hittat det här. För då vill jag ju också vara försiktig med hennes tid. Dels för att hennes tid som hon kan lägga på sina andra klienter, som givetvis också är viktiga. Men också hennes tid och debiteringen gentemot mig.
Mm.
Nej, och när jag också får veta att jag gärna pratar runt saker istället för att säga vad jag faktiskt vill. Okej, tänkte jag, men hur ska jag lösa det här och vara saklig och enkel och säga det jag vill? Ja, då är jag otrevlig och krävande. Mm. Alltså, var går gränsen?
Nej, och det är ju nästan omöjligt att veta.
Mm. Eller är jag inne och trampar henne på tårna kanske? För jag kan ju också tänka så här, att ligger hela bekymret hos mig? Är det bara jag? Eller är det så att hon kanske någonstans känner att jag har ju faktiskt inte riktigt svarat på hennes frågor. Jag kanske är inne där och tassar på hennes ömma tår.
Mm. Det går ju inte heller att veta.
Nej.
Men det jag tänker på, vi hamnar ju ofta i många intressanta diskussioner kring det här med att inse vad diagnosen gör och vad den gör som gör att du är annorlunda och så. Och du pratar om att du har mycket diskussioner med din son om det här.
Mm.
Och ni pratar om hur ni funkar och hur det ser ut olika i era hjärnor och sådär. Berätta om ditt exempel med mobiltelefonen som du hade framför innan.
Ja, alltså han kan ju många gånger säga till mig, men vad är det du vill komma fram till?
Mm.
Och för mig är det så självklart, för jag ser ju bilden i mitt huvud. Jag vet ju vad jag pratar om. Och nu då när jag beskrev det för dig då, så la jag min mobiltelefon på bordet, och om jag då ska beskriva någonting utifrån att den ligger där på bordet, så tycker jag liksom att det där är så uppenbart. Så det tar jag inte ens med. Så jag beskriver ju 1001 olika grejer runt omkring. Men det jag egentligen vill ha sagt, det får jag inte sagt.
Nej.
Och det blir ju jättekonstigt. Han är ju van vid det där nu. Han vet ju hur jag funkar. Men stackars hela världen.
Ja, men då vet du vad som är... för jag tycker det är ett jättebra exempel. Och jag tycker det är kul hur ni håller på att snacka om det där. Och jag minns också att... Nu kommer jag inte ihåg exakt hur jag formulerade det i artikeln jag skrev om det när vi träffades första gången. Men det var ju väldigt tydligt för mig också. Det här associativa sättet att prata. Och det är ganska ansträngande att hänga med. Och så blir det stickspår. Och så, men vänta, vad var det så? Men vet du vad? Vi har suttit här en timme nu. Och du är ju inte ens nära det. Jag vet inte hur jag ska kunna leda bevis för lyssnarna att du har det sättet att prata som jag har skrivit om i artikeln.
Men nu,
för du har inte det nu.
Och det där är intressant. För att jag läste artikeln för några veckor sedan bara, igen. Och insåg ju att, herre min skapare, vad jag var rör i huvudet då. Och jag kommer ju ihåg det. Det var ju så tydligt, jag kände ju igen mig alltså, till 100%. Och jag var ju till 100% med på allting du skrev och sa och allting kring den artikeln. Men just det där, när man tittar tillbaka och man inser att man jäklar vad jag var dålig då.
Ja, men det var det ju nog delvis. Men ja. Jag vill också bara säga att för mig var det skillnad. Jag var ju här i över en halvtimme innan vi slog på bandspelaren.
Mm.
Och vi hade rätt mycket vi ville beta av och du visade runt och sådär. Jag tycker du, skillnaden mellan hur du var då och när jag slog på bandspelaren är också anmärkningsvärd.
Mm-hmm.
Ja.
Wow.
Ja. Och jag har suttit och tänkt på det. För du vet, det är klart att jag tänkte så här, hur ska jag lösa det här klippmässigt nu när jag vet hur hon är liksom. Och ja. Vi pratade till och med om det, du och jag, att jag sa att ibland kanske jag måste rätta upp det lite i ledet så, för att du drar iväg kring detaljer som inte liksom följer linjen. Men vi hamnar ju inte där.
Mm.
För att du har varit jättestringent i det du berättar och beskrivit och så. Och det är bara, ja, det var bara intressant.
Alltså det här är ju lite konstigt faktiskt. Eller det här är ganska, vad ska jag säga? Jag kan vara väldigt icke-fungerande, väldigt splittrad. Som när jag satt hos min psykolog nu häromveckan. Och jag känner att jag är så ofokuserad, kan inte sno ihop tankarna. Och så är det någonting som berör mig lite extra. Tjuff, då kommer fokuset.
Mm.
Och då är det som att det blir liksom, nu jäklar.
Mm.
Och det är det fokuset som nog är svårt att förstå, även för mig själv när jag tittar tillbaka. För att jag kan verkligen, från att inte få gjort någonting, bli jävlar anamma alltså.
Ja, det är jätteintressant. Och det är mycket som sagt är väldigt intressant. Och vi skulle säkert kunna sitta ett par timmar till. Men det får vi väl pausa, för jag har ju också... Jag har ju ändrat liksom konceptet lite sen sist du och jag såg. Så nu gör jag ju rena intervjupodcaster och de handlar om väldigt olika saker beroende på vem jag träffar. Men det som jag har med alla är ju att jag har fasta frågor som jag avslutar med. Ja. Så tänkte jag att det vill jag göra med dig också innan vi liksom stänger butiken. Så då är ju den första av de frågorna, vilken livsförändring är du mest stolt över?
Du vet vad, när jag fick de här frågorna av dig så tänkte jag, oh, holy shit, hur ska det här gå? Livsförändring, vad har jag för förändring i mitt liv?
Nej, nej, det händer ju inte så mycket i det.
Nej, precis, det är ju liksom en filbunke. Nej, men alltså, och jag kommer ju in på anstaltstiden. Det är ju ingen livsförändring, men det är någonting som, det är en livsupplevelse på gott och ont. Och jag är stolt över att stå för den. Jag är stolt över att ha lagt alla korten på bordet. Att jag har tagit mitt straff och inte hymlar med det där.
Det handlar om hur du har tacklat hela den situationen som uppstod helt enkelt. Vad du har, ja, hur du har förvaltat den eller vad
precis
du har gjort med den.
Och vad jag har fått med mig av det. Alltså tänkte jag som inte ens knappt, alltså jag umgås ju inte med tjejer. Jag kommer ju kanske inte alltid så där jättebra överens med tjejer. Det brukar ju gå bättre med killar. Till att sitta på en anstalt med bara kvinnor. Alltså det blir ju sån tjejspelet liksom.
Mm.
Herregud. Och det var ju liksom tjejspelet och i så många olika samhällsskikt och livserfarenheter och hela den här biten. Och, samtidigt känner jag att jag kan också sitta och skratta och ha jätteroligt tillsammans med andra människor och fungera tillsammans med andra tjejer som jag kanske inte trodde att jag gjorde. Eller att jag inte kunde, men det kunde jag. Och umgås med, alltså där vi kommer med så ofantligt många erfarenheter.
Mm.
Alltså jag vill inte ha det ogjort.
Nej, det är ju intressant.
Ja.
Faktiskt. Och också viktigt för att shit happens ju i livet. Så det är lika bra att försöka hantera det på bästa sätt. Så,
ja,
och lära sig av sina misstag. Mm. Du, det här är också då, blir också en spännande fråga att ställa till dig. Och den ställer jag ju alltid därför att jag tänker att vi ofta lever väldigt mycket i våra bubblor med människor som är rätt lika oss själva och så. Och därför så undrar jag ju då vem av dina vänner och bekanta som har ett liv som skiljer sig mest från ditt?
Mm. Det skulle jag ju säga då är ju en nära anhörig.
Ja.
Och skillnaden är så slående. Det är ju ja, kärnfamilj, egenföretagare, det går bra, utbildning.
Välordnat.
Välordnat, definitivt. Och tryggheten runt omkring. Och där måste jag säga en sak. Det är kanske inte mer än något år sedan som personen i fråga säger till mig att men alla har det stökigt hemma någon gång. Alla måste städa. Alla måste plocka i ordning och det blir rörigt. Och tårarna bara liksom började rinna på mig när vi pratade i telefon. Tårarna bara rann. Vad säger du, säger jag. Ja, men det är väl klart att alla har det rörigt. Alla måste ju liksom jobba på det där och ha ordning och reda. Och jag har inte fattat det. Jag har ju trott att det är jag. Bara jag som inte klarar.
För när du var där var det välsatt och då tänkte du att det alltid var så.
Precis, och jag är uppväxt i ett hem där det är välstädat, där det är undanplockat, där var sak har sin plats. Allting görs med en gång och det görs färdigt. Och liksom i det så har, det liksom, har jag ju trott att det där är ju normen. Det är ju så alla andra har det. Det är bara jag som inte klarar.
Inga andra människor stökar till det liksom.
Nej, inte så.
Just det.
Och den, jag vet att jag tackade för den insikten. Och det är ju helt otroligt att man kan gå så här långt in i livet och inte få den vetskapen först nu.
Mm.
Och inte bara det här liksom rent strukturerade och ordning i samma livet. Men även alltså, hela statusgrejen, rationella tänket, inte ha den här psykiska ohälsan.
Men alltså, nu ska vi inte bli för personliga, men jag måste nog ändå testa den här frågan på dig. För vad gör det med en att det är nära anhörig som är så totalt olik en själv?
Det är svintufft.
Ja.
För att hade det varit liksom framgångsrik och egenföretagare och liksom utbildat och tryggt och ordning och reda liksom. Men
en gammal klasskamrat liksom.
Ja, precis. Ja. Då hade det varit en helt annan grej. Men när det dessutom kryddas då med det rationella tänkandet. Och för mig finns det inte ett rationellt tänkande. Det finns inte det här strukturerade. Alltså det är ju det är natt och dag. Och att då försöka landa i en förståelse och liksom att hjälpa varandra komma till olika slutsatser eller vad det nu kan vara. Eller bara liksom det att förstå. När man är så rörig som jag är och har så svårt att få rätt på tankarna liksom så, och mötas med total kyla känns det ju som. Fast jag tror inte att det alls att det handlar om kyla.
Nej, det är bara oförståelse förmodligen.
Ja, och välmening.
Mm.
Men egentligen så handlar det inte om vad personen i fråga har för intention vad det den säger. För mig så handlar det om hur landar det hos mig? Får det mig att känna mig liksom som en loska under skosulan? Eller får det mig att må bra och känner jag pepp? Och pepp känner jag nog inte.
Nej.
Det,
Ja, intressant. Vad är lyx för dig?
Jag behövde slå upp ordet.
Ja, det var ju bra i och för sig. Jag brukar säga att det betyder ju väldigt olika saker för olika människor såklart. Men,
Precis, för att först så kommer det där bling-bling, diamanter eller vad det nu kan vara. Fina bilar och klockor och sådär. Men alltså, när jag funderar på någonting som skulle vara lyxigt för mig, då tänker jag spa. Ett härligt bad och så massage. Alltså herregud vad det hade varit härligt. Men om man ser det mer som är värdefullt, om man ser det ur den, alltså värdefullt innan, inom citationstecken, så tänkte jag på min hög med ved där ute. Faktiskt.
Mm.
För att veta att man har den där veden där ute och att jag kan dra ner på, alltså jag har inte startat värmen här inne. Och det var ju 13 grader i morse innan du kom hit. Men så alltså, stoppa in några vedklampar och ha en god brasa. Eller att jag kan ta tända i bastun. Alltså det där är en jädra lyx.
Mm. Speciellt nu när elpriserna är som de är.
Mm.
Ja.
Och det är ju helt fantastiskt. Men sen kunna gå till havet. Det är också en lyx.
Mm. Det är det ju verkligen.
Och att få trivas så totalt som man gör i sitt hem.
För det var det som var min första tanke med dig. Att du nästan hade beskrivit det redan innan när du beskrev vad hemmet betyder för dig.
Och det är liksom att ha tillgång till det ostörda och icke tillrättalagda. Att få vara sig själv till 100%.
Mm. Sen undrar jag också vad du gör när du har en timme över. Det kanske inte riktigt är ett problem för dig just nu i och för sig. Men när du liksom får välja själv en timme så här, nu får jag göra vad jag vill.
Men vad är en timme över?
Nej, jag vet. Jag har inte fått den frågan innan för den har känts klockren. Men nu när du säger det så... Men Frida som jag pratade med här om veckan sa ju att för mig är en timme inte en timme då jag inte jobbar, utan en timme som inte är intecknad, en timme som inte är liksom, den timmen ska jag göra det och då ska vi ut i trädgården och då ska vi passa barnbarnet och då ska vi göra det och det. Men sen här plötsligt dök upp en timme som inte var intecknad.
För jag funderade på det där också. Och tittar man i min kalender så hade jag frivården igår. Det var en timme. Det tar 5 timmar av min dag. För att jag inte har bil i nuläget, åker kollektivt. Och sen har vi ses vi idag. Och sen, jag kommer inte ihåg om jag har någonting mer den här veckan. Alltså, det är inte många timmar på veckan. Men har jag egentligen någon tid över? Rent krasst, för mitt huvud går på högvarv. Och jag har 7 miljoner grejer som jag måste ta tag i, som jag inte klarar att ta tag i.
Mm.
Och som mitt huvud arbetar febrilt med att försöka lösa. Alltså, jag vet inte egentligen, har jag en timme över eller har jag inte en timme över?
Men det är jättespännande, det satt igång jättemycket i mitt huvud med, för det handlar också om när har jag rent fysiskt en timme över och när har jag rent mentalt en timme över.
Mm.
Det här är ju någonting som jag själv också har jobbat rätt mycket med, just det där att när vilar hjärnan, när får den en timme över?
Ja gud ja, men då har jag aldrig en timme över. Alltså, ibland. Och då är det liksom att man försöker hitta lugnet. Då kan jag sitta och göra precis ingenting. När det är stilla i huvudet, herregud vad det är skönt.
Sista frågan är, Vad skulle du vilja lära dig mer om?
Ja, det blev ganska många punkter, tänkte jag. Alltså det som står på min lapp där jag ändå förberedde lite, då är det min diagnos.
Ja.
Och sen så tänker jag så här att jag skulle gärna vilja ha inspiration och lära mig att laga enkla, bra maträtter. Och få bättre kostvanor helt enkelt. Jag skulle vilja lära mig att samtala och bli förstådd. Alltså herregud, vilken lättnad i livet att kunna känna att jag når fram utan att det blir galet liksom. Och struktur.
Ja, det som är det jobbiga, att du har lite för många grejer på den där listan för, ja, för det ska liksom...
Men du ser ju vad det spretar.
Ja, jag fattar det.
Men... skrivit renovera möbler och solenergi.
Ja, för din vilja är ju inga större problem.
Nej.
Nej, utan det är ju orken och strukturen där. Men jag tänker ändå att jag skulle vilja fastna i det första du säger innan vi avrundar, därför att det som handlar om din diagnos, därför att den har du ju också, den var ganska ny när vi träffades första gången, så nu har du lärt dig en del mer. Vi lärde oss båda en del av att lyssna på Ylva som var med i poddavsnittet och sådär.
Fantastiskt.
Ja, men verkligen. Och jag tänker, vad har det betytt för dig att du liksom har fått lära dig mer?
Ja, alltså det är väl ännu mer uppenbart att jag fortsätter att måla med en hammare. Alltså så. Men jag kan ändå liksom säga att vänta lite nu, nu händer det någonting. Nu blev det någonting knas här. Alltså vad var det jag gjorde? Alltså jag kan ändå liksom gå tillbaka till mig själv och börja fundera på var det jag som gjorde någonting så att det blev fel nu. Men det är också lite farligt för att man hamnade ju där. Ja, det är bara mitt fel. Det är mitt fel, det är jag som har gjort någonting. Liksom. Och så vill man nästan gå och gömma sig för att slippa konflikterna.
För det var alltså, men det var min spontana tanke var, du såg mitt ansiktsuttryck, för att jag skulle precis bryta dig när du sa att det är farligt. För det är det som är problemet, att det är ju inte du som gör fel. Det är ju du som funkar på ett sätt som kanske inte alla andra gör. Och då blir det viktigare att kunna säga att så här funkar jag. Så att blir det missförstånd här nu, så beror det på att jag tänker så här när du frågar detta. Eller jag fungerar så här i de här situationerna. Istället för att säga förlåt för att jag är en idiot som inte fattade vad du menade nu.
Precis.
Och det är egentligen, det gäller ju oss alla som människor vad den är. Att någonstans bara tala om att och inte be om ursäkt.
Ja, och jag måste faktiskt säga en sak till här gällande anstaltsperioden. Det fanns ju ändå grejer där jag kände att men shit, jag är ju bra på ganska mycket. Nu kommer lite jantelag här. Alltså, får man säga att man är bra på någonting? Jag fick väldigt bra positiv feedback från vår produktionsledare på anstalten. Och han peppade mig mycket och han sa, du förstår inte själv din egen kapacitet och det behöver du liksom komma underfund med.
Jag tycker det låter jättebra och eftersom vi måste avrunda med så blev det ett väldigt bra slut, för jag känner att även om det är så att det fortfarande är mycket av de där viktigaste sakerna som hänger i luften för dig, som ju var rätt så jobbigt när jag åkte härifrån förra gången, så känner jag också att det är ju helt klart någonting som har hänt som gör att det liksom finns en annan styrka, ett annat någonting är det som gör att det liksom känns som att men du löser det här. Det kommer förmodligen att fortsätta vara rätt så tufft, men det börjar du ju bli van vid.
Ja, precis. Och jag är ju inte rädd för att be om hjälp heller. Jag har till och med kontaktat ett forum på nätet liksom. Alltså försöka hitta människor med kompetenser inom det som jag behöver. För jag vet ju att det finns människor som gör saker av hjärta och själ liksom. Alltså det är ju du ett exempel på till exempel. Som brinner för någonting och brinner för att lyfta frågor och som brinner för att hjälpa någon framåt, som inser att det, eller som inte måste göra det av egen girighet för att man ska få någonting betalt för det. Och där, alltså det finns ju massor med sådana människor. Det är bara att jag har dem inte runt mig i mitt nära nätverk liksom, och jag vet inte vilka de är.
Men det är skönt för dig att veta att de finns och att du kan leta efter dem, eftersom din ekonomiska situation är sån att inte du riktigt kan vända dig till dem som kostar jättemycket.
Precis. Och när jag känner att jag inte riktigt får den feedbacken. Men jag tror att folk, om någon gör någonting för pengar, då har de också mer att det ska gå fort och lite, vara lite snabba pengar på något sätt. Men om man gör någonting för att hjälpa någon med sitt hjärta, då gör det ingenting om det tar lite längre tid. För den personen har en annan förståelse och kan sätta sig och lyssna in istället för att ha bråttom till nästa med en gång. Så tänker jag.
Jag önskar dig innerligt lycka till med allt som väntar. Och så tackar jag så hemskt mycket för att jag fick komma tillbaka.
Och jag tackar jättemycket för visat intresse och att lilla jag kan vara någonting som är värt att lyssnas på och tas upp. Och så. Jag är jättetacksam för det.
Du har lyssnat på Livet i landet, en fristående podcast producerad av mig, Linda Thulin. Mer information finns på livetilandet.se eller på Facebook-sidan med samma namn. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!